Podplay. Välkomna hit. Jag heter Anna Rastner och jag är content director på Bauer Media. Och med mig har jag Hasse Aro från podden Fallen jag aldrig glömmer. Hej Hasse.
Hej hej.
Idag ska vi prata om de bästa stunderna från podden och vi ska svara på lyssnarnas frågor och massa annat som ni som följer den här podden kommer att gilla. Men innan vi kör igång så ska jag bara dra lite förhållningsregler. Den här liven är nu igång i ungefär 30 minuter. Och har man frågor eller tankar under tiden man lyssnar så får man gärna skriva till oss i chatten. Och den hittar du i poddspelaren. Vi läser era frågor under tiden vi kör och hoppas hinna besvara så många som möjligt. Men jag tänkte börja med att fråga dig Hasse, vad var det som fick dig att börja med podden Fallen jag aldrig glömmer?
Men det är roligt att du börjar med den frågan. Mm. För du vet ju svaret. Det var du som tvingade mig faktiskt.
Det låter hårt.
Ja, men så här var det. Vi jobbade faktiskt båda på TV4 då på den tiden. Och jag gjorde ett program som heter Brottsplats Sverige under en tid. Och då fick vi då en förfrågan är att uttrycka sig lite milt, mer en order från ledningen att vi måste göra en podd också.
Ja.
Och då så tyckte vi att nej, det hinner vi inte med och sådär. Men alltså ledningen var otroligt på så här, gör den här podden. Så vi gjorde den då. Och det var ju du faktiskt som drev det här. Varför vet jag inte, men du hade väl fått någon slags.
Det här med uppifrån, poddar kanske. Verkade hett då. Ja. Så att vi tänkte att vi skulle testa det.
Just det. Så vi körde då en säsong. Den var faktiskt ganska dålig. Den var ljudmässigt var det dåligt, manus var dåligt, intervjuerna var dålig. Den ligger inte kvar längre som tur är. Men utifrån det så lyckades vi så småningom utveckla något som faktiskt blev ganska bra tycker jag.
Väldigt bra skulle jag säga. Men den här idén att fokusera just på utredarna fanns med redan från början.
Ja, ja men dels tycker jag att det görs ju mycket på om brott, dokumentärer, filmer, serier och sådär. Och då är det alltid förövaren eller offrets perspektiv och förövaren framställs alltid som spännande eller skum eller något som man ska följa. Jag tycker att utredarna hamnar lite i skymundan. De jobbar ju ändå på en myndighet och gör ett fantastiskt jobb ibland och det uppmärksammas inte särskilt mycket tycker jag. Utom när det är extrem ärende, då förstås uppmärksammas det. Men de här andra ärendena som är liksom mera, någon blir mördad och så löses mordet och folk tycker ja, det är klart de löser mordet. Ja, men det är inte alltid så klart. Mm. Och det kan ibland vara ganska komplicerat att kräva både kreativitet och lite tänka utanför boxen för att fixa det.
Hur länge, det är ett par år sedan vi startade den här podden ska man ju erkänna. Har podden utvecklats under de här åren tycker du? Har det varit, är det lättare nu att få utredare att ställa upp? Eller hur har den resan varit?
Ja, den har utvecklats på flera sätt. Dels tycker jag att liksom ljudmässigt har den utvecklats. Jag har blivit lite vassare att skriva manusen. Utredare, absolut. Det har blivit mycket lättare att hitta utredare. Och det är nästan så att när man ringer. Det svåra är att hitta utredaren. Förfallet är 8 år gammalt. Utredaren heter Sven Persson. Och polisen har ju omorganiserats sen dess. Så att man kan inte ringa till växeln, det kan man göra, men det tar en timme ungefär. Och sen frågar man efter Sven Persson, de har ingen aning. Så det tar ju ganska lång tid att hitta den här personen. Men när man väl gör det så tycker jag att det är överraskande ofta så de nästan blir lite glada att man ringer.
Hur mycket tror du att det betyder att det är du som ringer?
Ja, men de vet ju vem jag är, de vet att jag står på deras sida, det tror jag betyder mycket. Men jag har ju märkt under resans gång här med podden att det har blivit lättare. Och då tror jag att det är just det här utredningsperspektivet, att de faktiskt får berätta om saker de har gjort och är stolta över. Jag tror att det är det som också gör att de vill vara med.
Du är ju känd sedan många, många år från Efterlyst, vilket såklart ger dig en fördel. Finns det något annat sätt som det har hjälpt dig i podden, det arbetet du har gjort på Efterlyst?
Jag har ju fått en hyfsad allmänbildning i ämnet kan man ju säga, förstås. Men annars så vill jag nog påstå att innan jag började med tv jobbade jag med radio. Och det är väl mera det kanske som ligger basen för det vi håller på med här. Och det känns lite grann som att vi har gått tillbaka till radio, vilket är kul. För radio är det roligaste mediet att jobba med faktiskt.
Eller hur?
Och så att snarare det som jag tycker att har hjälpt mig.
Den här berättelsen som du har med dig då från utredarnas perspektiv. Mm. Är det några särskilda utredare som hänger kvar hos dig som du liksom är väldigt extra imponerad över?
Ja, men det är ju... Alltså förut var det flera utredare som utmärkte sig på ett annat sätt än idag tycker jag och syntes mer kanske. Det kanske är det att de här deras medieavdelning har tagit över. Men du hade Bosse Åström, du hade och du hade Börje Sjöholm i Skåne och såna här som liksom var med ofta och hade. Man såg dem ofta och det gör man inte lika mycket längre tycker jag, vilket är konstigt. Vilket gör, tycker jag, att den här podden får ett ännu större värde. Men, så jag blir själv ibland lite förvånad över att sablar vilket jobb de gjorde. Och vad kreativt de löste det här.
Och om man skiftar fokus lite då och tittar på förövarna. Mm. Vilken är förövaren du aldrig glömmer?
Ja, det finns en förövare jag aldrig glömmer faktiskt. Och det är den gör vi ett poddavsnitt den här säsongen nu som börjar snart. Och jag har döpt det till, jag har gjort det förut när jag har utvecklat den lite och jag döpt det till Sveriges första incel. Och det är en, alltså ärendet i sig kanske inte var så komplicerat. Det är en person, en ung man som då man skulle kunna karakterisera som incel som mördar en ung kvinna. Men det som gör det lite speciellt är att han skrev en dagbok och där han skrev ner allt som hände, allt han tänkte, allting fanns där. Så att när man läser den så får man en inblick i en människa vars hjärna nästan är normal. Men den har någonting som inte riktigt stämmer. Och hur han då, han är väldigt osäker, han vågar inte prata med folk i allmänhet och kvinnor i synnerhet och sådana här saker. Men så upptäcker han då, han går in ner i källaren, så har det varit inbrott i källaren och då går han in i sin grannes förråd som är upprutet också. Det är en ung tjej som bor bredvid honom och då ser han hennes dagbok ligga där och så läser han den. Och nästa gång han träffar henne i hissen, då vågar han hälsa på henne. För han vet något om henne som hon inte vet om att han vet. Och det här utvecklas tills han kommer fram till att den ultimata kunskapen jag kan ha om dig är att jag vet när du ska dö. För det är jag som ska döda dig. Och allt här finns skrivet. Så att det är fascinerande. Det kanske låter lite väl positivt. Men ja, man dras in i det.
Det låter som ett spännande kommande avsnitt. Mm. Och om man pratar om alla brottsoffer då du har fått följa. Mm. Vilket är det som hänger kvar hos dig där?
Ja, men det är ju barnen då som råkat illa ut. Har en känsla att det där har minskat lite, vilket är ju fantastiskt. Men du har ju då Ängla till exempel. Du har andra som råkat illa ut och som har väckt stor uppmärksamhet förstås. Och sen så det här, en sak som också gör mig upprörd och förbannad faktiskt, är det här skadeståndsprocessen vi har i Sverige. Att hur man ska få skadestånd om man råkar ut för någonting. Och så blir domstolen dömer ett skadestånd. Säg 100 000 kronor. Men förövaren har inga pengar. Då går Brottsoffermyndigheten in och så sänker de skadeståndet till kanske 20 000 kronor. Och sen är det din sak att driva in det av förövaren. Och det är helt sjukt. I Norge är det så här att om du blir dömd, om du ska få ett skadestånd på 100 000 kronor. Ja, då betalar staten det till dig. Här har du din 100 000, tack så bra. Och sen är det staten som försöker driva in pengarna från förövaren. Så det är en affär mellan dem. Ungefär som du vet, föräldrar då, som inte bor tillsammans och där den ena föräldern ska betala underhållsbidrag till den andra föräldern. Jag går staten in och betalar det här och sen så driver de in det från den föräldern som är skyldig pengar.
Låter som ett bättre system, ja, för brottsoffren. Ja. Jag har fått in en fråga här. Mm. Är det någon typ av brottslighet som du själv är rädd för?
Ja, men dels är jag ju rädd för, och det är kanske inte mera i ett personligt perspektiv, men den här gangstermiljön nu som växer så väldigt mycket tror jag kan få en förödande effekt för oss allihopa på samhället. Att vi blir alla rädda, att de här tar sig in i, det har vi sett i olika kommuner, att de lyckas ta sig in i beslutsfattande myndigheter och sånt, att det här kan påverka hela vårt samhälle, och det gör mig faktiskt rädd, det gör jag.
Mm. Det är någon annan här som undrar, hur gör du dina avsnitt från ämne till manus och produktion?
Ja, vi utvecklade ju faktiskt en arbetsmetod under coviden som är ganska effektiv och lite löpande bandprincipen. Vi är tre personer som gör den här podden. Det är jag då som skriver och gör intervjuerna. Sen har vi David Davva Persson som är den som är ljudansvarig, klipper ihop det här också, klipper in då andra klipp från Efterlyst och sånt här som jag då vill ha med. Och så är det Kristoffer Follefolin som gör ljudeffekter och musik. Och rent praktiskt går det till så här att jag bokar upp en intervju. Vi träffas i studion och Davva är med och så spelar vi in den här. Sen lyssnar jag igenom den, gör en grovklippning på pappret, skriver mitt manus, läser in manuset. Sen är jag klar. Sen går det över till Davva som klipper ihop det här, ser till så att de här intervjun klipps ihop med mitt manus så det stämmer och andra saker som ska in. Sen är han klar. Sen går det vidare till Folle som lägger på ljudeffekterna och musiken. Sen är han klar. Och sen när jag hör den här en vecka senare, då tar det tag i när jag fattar, vänta, det här är ju min podd. Så bra låter det.
Du lyssnar på alla avsnitt?
Nej, det gör jag inte. Alltså jag är så trött på att höra på mig själv. Jag lyssnar inte på alla avsnitt, jag tittar inte på tv-programmen jag gör, annat än om det är något väldigt speciellt.
Men om du inte lyssnar på dina egna poddar, lyssnar du på andra poddar inom samma genre?
Alltså jag har inga poddfavoriter som jag lyssnar på, så här, jag lyssnar på mera dokumentärpoddar och då är det ju allt från crime till historia till allt möjligt sånt där. Men det är liksom ingen poddserie så där som jag följer på det sättet.
En annan fråga som har kommit in här är, hur orkar man jobba med så tunga ämnen år efter år?
Det är en bra fråga, jag får den ofta och jag har faktiskt inget bra svar. Jag ställer den frågan till poliser också. Och där har de ju, jag menar poliser som är med om något traumatiskt, ser när någon blir mördad eller blir attackerad själv. Så här, då finns det ju en organisation som tar hand om dem. Men de är ju med om traumatiska händelser egentligen mentalt varje dag. Och jag tror att det är så att man sorterar upp det helt enkelt. Man har en liten blykista där man slänger ner det här sen när man är klar med den. Och det som inte går ner, det är de här barngrejerna. De går inte ner i blykistan.
Mm. Har du någon gång själv funderat på att bli utredare?
Alltså, faktum är att när jag hade gjort lumpen så gick jag faktiskt på en informationskurs på polisen. De hade en sån här träff. Jag bodde på Kungsholmen då, ganska nära polishuset, och så hade de sån här träff, ville bli polis, kom hit. Så gick jag dit och sen så, jag hade en sån här informationsträff och det var ganska mycket folk där. Och så, sen när det var slut så kommer det fram en av poliserna här, och så går han upp till mig och jag sitter bredvid två personer som jag inte känner. Men vi har bara snackat lite med varandra och sådär, så går han fram till oss, er vill jag prata med, och så, ja. Så går vi ner och så säger han, ni tre, ni är ju som gjorde det för här. Ni måste söka in, ni kommer att komma in, säger han. Och så börjar han prata på så här. Och jag vet inte, det var någonting i det som skrämde mig, så jag sökte aldrig.
Kunde blivit en helt annan
historia. Kunde blivit en helt annan, ja, men jag tror att så här efteråt var det ett ganska bra val.
En annan bra fråga som vi har fått här är, finns det fall som du inte vill ta upp i podden? Om ja, varför?
Nej, det finns inte fall som jag inte vill ta upp i podden. Alltså, kravet är att det ska vara löst. Det kanske man kan ändra på vid något tillfälle, men rent generellt så är kravet på att det ska vara löst. Och så ska det ju finnas en utredning, så att säga. Alltså, någon skjuter någon, går till polisen och säger att det var jag. Ja, men det blir en ganska kort poddavsnitt. Det ska finnas en utredning och tredje. Men sen finns det ju ämnen som kanske är svårare att göra någonting på, till exempel ekonomiska brott eller skattebrott och sånt där. Det är kanske lite svårare att göra någon bra av det. Men egentligen inga ämnen som jag inte tar upp.
Vi ska lyssna på några klipp från några poddavsnitt. Och det första är från avsnitt 72. Infiltratören i pedofilnätverket.
Det finns en scen, en bild som jag inte får ur min hjärna efter att ha gjort den här podden. Och det är när den lilla killen i soffan ser sin pappa föras bort av polisen och pappan vänder sig om och säger: "Jag älskar dig." Till ett litet barn han har utsatt för övergrepp. Till ett litet barn han har låtit andra män också förgripa sig på. Vad får den pojken för bild av kärlek?
Det här väcker känslor i dig, låter det då? Mm.
Ja, det gör ju det. Det är så sjukt hela det här ärendet. Och dels utredningen var ju enorm. Det var ju som man såg den värsta amerikanska gangsterfilmen. Och de sitter utanför och de har avlyssning och insatsstyrkan och sånt där. Och så, men så blir det ju det här med barn liksom. Så sitter det mitt i allt det här, mitt i hela den här stora händelseutvecklingen, sitter en liten kille vars farsa blir bortförd och har förgripit sig på dem. Det är liksom, ja men det är som jag säger, den blyboxen. Den funkar inte för såna här saker.
Nej. Oerhört tungt. Men polisen använder sig ju av en ganska ovanlig metod där, infiltrering.
Ja.
Vad tänker du om den metoden? Den här gången går det ju bra ändå, ska man veta.
Ja. Nej, men jag tycker att det är en bra metod att ta till när man inte har något annat. Och de jobbar ju två led här. Va? Dels så har de ju då infiltrering, de infiltrerar såna här pedofilgrupper på nätet. Och då sitter de ju vid en dator. Och då kan de ju växla liksom, personer. Det är ju ingen som vet vem som sitter och skriver egentligen. Men sen så tar de ju det ett steg vidare och infiltrerar i verkligheten. Och då är det ju en person som måste gå in i den här rollen som pedofil och sitta med de här killarna ganska många gånger och låtsas vara en del av dem och sånt där. Och det tror jag är otroligt jobbigt.
Mm. Just det här fallet, det är ju en stor och omfattande utredning som höll på länge. Hur fick du höra talas om det?
Bra fråga, kommer jag ihåg. det kan vara vi efterlyst att vi gjorde någonting på detta där, men jag kommer faktiskt inte ihåg.
Vi lyssnar på ett annat klipp från avsnitt 55, Vårbynätverket.
En av dem som i media och särskilt då Aftonbladet i årtionden beskrivits på ett i det närmaste beundrande sätt är Clark Olofsson. Han har begått brott sedan 60-talet och har aldrig ångrat något. I ett av de första inbrotten så ledde händelsen till att en polisman sköts ihjäl. Vid andra gärningar har enskilda personer kommit till skada. Han är bland annat dömd för misshandel och i mer än 30 år har han suttit inlåst. Ändå beskrivs han som smart. Två gånger har han korsat min livsbana. Första gången 1979 när han kom in på Journalisthögskolan i Stockholm där jag också gick. Vi pratade aldrig med varandra men jag såg ju honom i korridorerna. Andra gången var 2001. I en dokumentär som sändes i TV4 och som var gjord av journalisten Stig Hedling hävdade Clark Olofsson att jag hade erbjudit honom ett jobb. Jag och Brynolf Wendt skulle ha kontaktat honom med ett färdigskrivet kontrakt och gett honom ett anbud på 45 000 kronor i månaden för att bli chef för Efterlyst. En ganska uppseendeväckande uppgift, eller hur?
Ja, det får man säga, men det är en bra story.
Det är en bra story. Den är ju, måste jag säga, till hans försvar då. Det finns ju två saker som jag tycker ändå jag kan leva med. Det här är lite kul. Liksom. Mm. Han vet ju att han driver med oss. Sådär. Det andra var ju att under Norrmalmstorgsdrama som han var med där, där gärningsmannen ville ha dit honom, så kom han dit sen efteråt. Så han var inte med och liksom startade det här, initierat det här. Utan han kom ju dit utan har någon utan att ha någonting med saken att göra. Och där hade han ju faktiskt en lugnande effekt på de gisslan som var där. Så att hans närvaro gjorde att deras känsla av trygghet ökade något. Och det tycker jag ändå gjorde han bra. Men jag har lite svårt för den här bilden av honom i alla år. Att han skulle vara så tjusig och smart och rolig och sådär. Och en bild som jag har förstått har förstärkts i den här tv-serien som har gjorts på honom. När man har använt den delen av honom. Då tycker jag ju fortfarande så att om han nu är så himla smart. Hur kommer det sig att man suttit halva livet i fängelse?
Men den här, du nämner ju den här anekdoten i det här avsnittet för att ja. Det handlar om Vårbynätverket som sagt. Mm. Och det är ju också en slags glorifiering av brottslingar som vi har maskeradligan och militärligan och allt vad de heter. Mm. Och det här är någonting som stör dig, verkar det som, den här glorifieringen.
Ja, det gör ju det lite grann, därför att det är liksom, de begår ju brott. Och i många fall, och då kan man säga att de snor lite pengar, det är väl inte så farligt. Nej, det kan jag också leva med. Men det sitter ju någon i bilarna som värdetransporterna som de rånar. Det är ju människor som de tvingar lägga sig ner på gatan med händerna över huvudet. Så, det är ju folk som drabbas. Ta den här helikopterrånen till exempel. De människor som var där inne, det var ett gäng, de var ju livrädda. De satt där och hade skräck för sina liv. Och jag tror att det där påverkar dem än idag. Och så kan man ju tycka, vad tjusigt och helikopter och sådär. Man blir mer fascinerad av gärningen som sådan och liksom organisation bakom den än de som faktiskt drabbas. Och det där kan jag störa mig på.
Men varför tror du att det sker då? Vad är det för behov människor har av att höja upp de här brottslingarna?
Nej, men jag tror att vi alla, det kan jag ju erkänna att jag också kan tycka, att man kan bli lite fascinerad över den här, när de gör de här otroligt genomtänkta och smarta grejerna. Och det blir vi alla, går vi alla igång på. Hur många filmer bygger inte på det? Men då tycker jag att, och det kan jag förstå, men jag tycker att media ändå har en uppgift och ett ansvar att även förmedla den andra bilden. Att det är faktiskt så att även om de stjäl pengar så skadar de människor.
Nu handlar ju det här avsnittet om Vårbynätverket och rapparna och myten lite kring dem. Tycker du att det verkar som om bilden av dem är på väg att förändras?
Jag vet inte. Det är svårt att säga. Kanske hos oss som lever ganska långt från de här nätverken. Kanske inte inom nätverken. Jag vet inte. Det där, den miljön är så speciell och jag måste säga att jag har faktiskt ingen inblick där. Så jag vet inte riktigt hur man tänker och hur det funkar där.
Mm. Vi ska lyssna på ett klipp till. Och det är från avsnitt 63 om mordet på Malin.
Ja, det man kan hoppas på nu är att utredningen kan komma vidare, att man liksom närmar sig någon, en gärningsman, för att ska man leva så här då är man ju stympad för resten av livet. Det är man ju för sig ändå, men man får aldrig sätta en punkt liksom, så att man kan få det rätta sorgarbetet. Det tar ju aldrig slut.
Och där kunde historien ha slutat. Den misstänkte gärningsmannen gick fri i hovrätten. Men skulle det visa sig, det var inte över. För det fanns ju en liten detalj kvar. En mikroskopisk detalj som skulle kunna ändra allt. Nämligen spermafläcken. Den som hittades på Malins kropp. Den som var alldeles för liten för att kunna analyseras med den tidens teknik. Den som bara låg och väntade på att tekniken skulle hinna i fatt. Och nu, i år, 25 år efter det bestialiska mordet på Malin, hände det. Tekniken hann i kapp. En DNA-profil kunde tas fram.
Du har ju följt det här fallet. Det är ju ett av de mest uppmärksammade fallen i Sverige. Och du har följt det i alla år. Mm. Vad kände du när han till slut blev dömd?
Alltså det var, den stora känslan kom ju när de hade lyckats få fram DNA på den här spermafläcken. Den visste vi ju fanns. Det var så många juridiska turer här som gjorde att man var lite tveksam. För det första får man inte spara en sån här spermafläck efter att någon har gått fri.
Mm-hmm. Men ändå hade de gjort det?
Nej, det var inte de. Det var något laboratorium i Uppsala. Där man hade den, som polisen så småningom, eller åklagaren så småningom förstod att där finns den. Hur den har hamnat där och hur de kunde, alltså det där kanske man inte ska gå in på. Men där fanns den. Och sen var det då frågan om huruvida man fick testa honom. Nej, det fick man inte göra. Och det löste man på ett annat sätt. Så det var ganska många juridiska processer. Och när de var klara så förstod vi alla att nu kommer han att fällas. Mm. Nu är det klart att det är ju hans spermafläck. Och det var ju väldigt många som var övertygade om redan innan. Så det var ju det beslutet som egentligen skapade de stora känslorna. Ja, nu blir det rättegång. Och sen att han fälldes var bara en självklar del av det.
Mm. Men innan polisen kommer dit så i tidigare skede i utredningen så använder de ju sig av en rekonstruktion som skälper liksom hela fallet.
Ja, alltså det där var ju en jättekonstig rekonstruktion som var lite styrd. Att det var någon minnesforskare som var inne, det var jätterörigt allting. Och han sa att jag har inte gjort det här, men om jag skulle ha gjort det skulle jag ha gjort det så här, och så visade han. Och men han säger inte att han gjorde det. Bevisvärdet kan man säga var noll, och det sänkte snarare än stärkte bevisningen mot honom. Och han gick ju fri sen efter den. Hovrätten bara dömde ut den och sa nej, du får gå fri. Det här var ju en tid där det här med minnen diskuterades väldigt mycket. Förträngda minnen och sådana saker. Det var ju väldigt inne just då i flera stora fall. Och i alla de fallen så har ju det här dömts ut i efterhand.
Men det är ju DNA-tekniken till slut som du säger som fäller honom. Mm. Vad tror du att den tekniken har betytt för polisens arbete?
Otroligt mycket. Otroligt mycket har den betytt. Därför att den är så total, den går inte att snacka bort. Har en spermafläck, sen beror på var den sitter och var den finns och sådär. Men finns det en spermafläck eller finns det en DNA-fläck någonstans i närheten av en brottsplats, så har ju personen i fråga varit där. Så behöver man inte snacka bort det. Men det intressanta tycker jag ändå är att i England, nu vet jag inte, nu har jag inte kollat det här på något år eller så, men i England då, som har väldigt avancerad DNA-teknik och analysgrejer, och vi skickar ju saker dit som är svåra att analysera. Men i England är det fortfarande fler personer som döms på grund av fingeravtryck än DNA. Och fingeravtryck, hur gammalt det är, måste vara 100 år eller sådär som man har kunnat se fingeravtryck. Så det är lite intressant att ändå man tror att allting förändras, men det gör det inte. Det utvecklas, men det förändras inte i grunden.
Men alla de här fallen, har de fått din syn på människor att ändras, tror du?
Ja, men inte som du tror. Och det här har jag svarat på många gånger. Alltså när jag gick in i det här så förstod jag ju att nu ska vi prata om onda människor. Nu ska vi rapportera om ondska. Och jag kommer få se saker, eller i alla fall höra talas om saker som kommer att få mig må dåligt. Men det var inte det som förvånade mig när jag började, för det var jag ju beredd på, utan det var godheten. Människors godhet, människor som griper in, människor som blir drabbade av fruktansvärda brott men ändå inte vill ha hämnd. De vill ha upprättelse, det är en annan sak. De vill att samhället ställer upp och säger det du har råkat ut för är inte okej, vi ska göra allt för att hjälpa dig. Och så när detta har skett, så då kan de gå vidare. Det finns en inneboende godhet hos människor som överraskade mig faktiskt.
Och den är starkare än ondskan?
Ja, i samhället som sådant tror jag absolut att det är. Sen hos varje enskild människa, det vet man ju aldrig.
Men
ondska är ju väldigt intressant. För att, vad är ondska? Ja, men det är när man väljer att göra någonting fel. Så man vet det är fel, men man väljer ändå det. Det gör vi ju alla, allihopa. Inte varje dag, men ganska ofta. Vi kör för fort. Vi liksom, ja, men det finns tillfällen där vi väljer att göra fel. Vi ljuger, vi säger att vi är sjuka och kommer inte till jobbet fast vi inte är det, för vi ska åka fiska med någon kompis. Ja, men vi ljuger och fixar och donar. Så det, och det vet vi är ont, men vi väljer ändå det. Men sen så, den goda sidan är ju så mycket, mycket mer, så den väger över, så summan blir att man är god. Men så finns det de som väljer det onda, och det de väljer, det är, handlar inte om att skolka från jobbet utan att mörda och göra saker. Och då blir den vågskålen tyngre. Och då tycker jag att då är de onda. Även om de har goda sidor.
Men tror du att alla är benägna att falla över till den onda sidan?
Du, den frågan har jag ställt mig i 30 år. Ja, det är vi. Vi är beredna att falla över till en onda sida, men hur långt då? Kan vi alla mörda någon? Och om man med mörda menar att man planerar att liksom ta bort någon från livet, så tror jag inte att alla kan göra det. Men om vi säger döda någon, ja, då tror jag faktiskt att vi alla har det i... Ja, men det ser vi ju bara när det är krig. Så blir vi inkallade, och vad gör vi? Och vi dödar folk. Så det tror jag att vi har i oss. Sen handlar det om hur är höger tröskeln liksom. Mm.
Du är ju alltid väldigt förberedd inför dina avsnitt. Men det är inte alltid du har koll på tekniken, har jag förstått.
Mobil på ljudlös?
Nej. Det kan man inte säga.
Ursäkta. Mobil på ljudlös?
Ja, det vet jag fan. Problemet när man sätter på ljudlös är att sen glömmer man det. Sen tar det flera dagar innan man undrar varför i helvete ingen som ringer.
Även den bästa kan glömma saker tydligen.
Ja, just det. Jag har ju två telefoner, vilket är för mig två för många att hålla reda på. Så att jag
varför har du två telefoner?
Ja, men jag har, alltså jag hade ju, min första mobiltelefon var ju sån här gammal sån här som alla hade då på den tiden. Och sen kom ju då iPhones och de här nya digitala telefonerna. Och då bytte jag upp mig till den. Men det gick inte att föra över mina kontakter från min lilla telefon till iPhone. De var inte kompatibla. Och där hade jag typ 1000 kontakter. Orkar man inte sitta och skriva manuellt. Så då behöll jag båda av det skälet. Numera går det att föra över, om jag förstått det rätt. Men det är ju rätt skönt att ha två telefoner. En som liksom är för familjen, vänner och sådana som man alltid vill svara på. Och en som är för jobbiga chefer på TV4, så kan man stänga av den bara på helgen och så behöver man inte svara.
Men du formulerar ju ofta väldigt korrekt också när du berättar de här historierna. Man märker att du har valt dina ord väl. Men även här händer det ju att du halkar lite ibland.
Ja. Även verk av internationella stjärnor som Joan Miró, Pablo Picasso och Jean-Michel Basquiat och Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat.
Nej, jag tror det är Basquiat.
Basquiat, jaha. Och Jean-Michel Basquiat kopieras ofta. Idag ska vi mötas igen. Nej, vänta nu. Shit. Och att det var café. Nej, men vad fan. En gång till. Nej, men en gång till. Vad fan. En gång till. Ja, men vad fan. En gång till. Vart? Ja, men vad fan. Men är det inte det också om han skiftar... Vad fan. Det har en gång till. Jag hittar på nu.
Ja, olycksfall i arbetet kallar
jag tror det. Att David hade justerat det där lite på slutet faktiskt. Tror jag. Så många gånger har jag inte sagt vad fan, även om jag säger det. Nej, men det är ju så. När man sitter och läser och så... Det är, när du läser och inte... Det som är lite jobbigt när du läser och inte får till det, och du försöker och försöker och försöker, du kan inte skylla på någon. Du kan bara skylla på dig själv, och då blir frustrationen ännu större.
Men oftast låter det ju fantastiskt bra, och det här är ju en av våra mest uppskattade och största poddar som vi har, Fallen jag aldrig glömmer. Och ni som lyssnar, ni vet väl att Hasse och podden är nominerade till det fina priset Guldörat. Så gå in på Radioakademins hemsida och lägg er röst där på både Hasse som programledare och podden som årets podd. Det har blivit dags för oss att runda av här, men jag tänkte bara, är det någonting från den nya säsongen som har premiär på torsdag som du vill highlighta lite extra?
Ja, men det är faktiskt ett avsnitt som ännu inte gjort, men som är planerat och ska spelas in, som jag tycker är lite fascinerande. Och det handlar om ett brott som jag aldrig har gjort någonting om tidigare. Det är tre stycken etablerade medelålders män, pappor, små barn. De har bra jobb, de bor i fina villor eller fina lägenheter. Alltså till det yttre helt vanliga framgångsrika män. Fast de har en mörk sida. De träffas, åker iväg till SLs garage där alla tågen står och bryter sig in och klottrar ner tågen.
Förlåt.
Och det här gör de alltså inte en gång, utan det här sätter de i system. Så att det här blir någon slags prestigeutredning som pågår i flera år att få tag i de här. Och till slut åker de dit och blir dömda till jättehöga skadestånd, för SL ville ha betalt för saneringsarbetet av de här. Och det där tycker jag är lite fascinerande.
Verkligen. Vad driver de, undrar man?
Ja, vad driver de? Och hur går egentligen en utredning till när man ska jaga en klottrare? Och hur mycket resurser ska man lägga ner på det här ändå relativt... Jag menar, de flesta av oss blir inte jätteupprörda över klottrar. Vi tycker blir lite sura, men det är inte så att liksom, det är det värsta vi har sett. Och hur gör man? Ja, det här ska bli jättespännande.
Ser vi fram emot. Premiär alltså för den nya säsongen torsdag den 29 september på podplay.se eller i podplay-appen. Och jag tycker vi avrundar med att spela trailern för den nya säsongen. Stort tack, Hasse.
Tack själv.
Podplay.
Jag påpekade flera gånger att vi har ju hittat din vän död. Har du inga känslor överhuvudtaget? Nej, sa han.
Det finns då en grupp som känner en aggression och ett hat mot kvinnor.
Är man desperat och inte vill åka dit, så de är nog beredda att gå ganska långt.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna.
Alltså, det var makabert. Det var helt sinnessjukt.
Som inte handlar om brottsoffren.
Det är speciellt. Det är speciellt när hans advokat hör av sig och säger att nu vill han prata.
Utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste fallen jag aldrig glömmer.
Det som plågar mig idag, det är ju att vi inte lyckades hitta hela kroppen.
Fallen jag aldrig glömmer är tillbaka med en ny säsong. Premiär den 29 september. Du hittar den på podplay.se eller i appen Podplay.
Podplay, en del av...